Dagens rubrik är gränslös förlåtelse. Och vi ska läsa ifrån Matteus evangeliets 6:e kapitel, vers 9-15. En välbekant text, och det är Jesus som talar. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Ja, Herrens bön, eller vår fader, den känner de flesta till. Och den återfinns i Bergspredikan, som från början till slut är en inbjudan till helare liv. Närmare Gud och närmare varandra. Inte som någon fin teori, utan som en praktik som har med livet att göra. En väg med en tydlig riktning. I mitten av Bergspredikan så finns alltså bönen Vår Fader. Den är hjärtat, den är livspulsen, nyckeln. Och både placeringen i själva Bergspredikan och det sätt som Jesus presenterar bönen visar att förlåtelse, det är något helt centralt. Det är den sista versen vi läste. Att om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Där den versen blir som ett dubbelt understrykande av just detta. Där poängen är att vår förlåtelse hänger samman med Guds förlåtelse. Det har ju skrivits mängder av böcker, av undervisning, av utläggningar om just förlåtelse. Emma Audas, präst, teolog, numera också Vadstenabo, har bland annat skrivit att förlåtelsen är vägen till Gud. Magnus Malm skriver i en betraktelse över just dagens text att förlåtelsen är frihetens nyckel. Och Åsa Molin, som besökte oss i Johanneskyrkan i september, hon skriver i sin bok När himlen omfamnar jorden, en utläggning av bönen Vår Fader, att förlåtelse, det är Guds sätt att konfrontera och besegra mörkret. Vägen till Gud, frihetens nyckel och det som både konfronterar och besegrar mörkret. Alltså det här är inga små saker. Det här är verkligen essens. Förlåtelsen är inte motsvarigheten till McDonald's plusmeny med extra allt. Den är själva basfödan, grunden. Ja, i den mån man kan tala om basföda på McDonald's. Och jag sa att Bergspredikan inte är någon teori. Någonting som vi studerar och vänder och vrider och analyserar. Visst, det kan vi göra, men syftet med Jesu undervisning är inte att skapa fina teorier, utan att visa på en väg, en livsväg. På samma sätt är förlåtelse inte något abstrakt som vi bäst studerar på avstånd och tycker och tänker och resonerar kring. Det är i grunden inte matematik det handlar om. Det är en livshållning som Jesus bjuder oss in att bli del av. Och det är klart, det är omöjligt att säga något heltäckande om detta oerhörda. Det hoppas jag att ni förstår. Det finns så mycket att säga. Allt från berättelser om grymma övergrepp och svek till världspolitiska konflikter och allting däremellan. Men när jag har förberett mig så har jag landat i att jag idag skulle vilja tala om förlåtelse utifrån en egen dyrköpt erfarenhet. Där just förlåtelsen var avgörande. Där förlåtelsen på riktigt var frihetens nyckel. Men jag kommer också att hänga upp min predikan på tre påståenden som jag har, ja, men som Magnus Malm, som jag nämnde tidigare, har inspirerat, men också ett flertal andra. Och det är de tre påståendena att förlåtelse handlar om att bejaka verkligheten. Det är det första. Att förlåtelse handlar mer om vilja än om känsla. Och för det tredje, att förlåtelse både är beslut och process. Och jag kommer återkomma till de här och utveckla dem lite senare. Och samtidigt då, utgångspunkten, huvudpunkten, målet, det som är dagens evangelium, det glada, hoppfulla budskapet som träder fram i Jesu undervisning, det är att förlåtelsen ytterst är en inbjudan att ikläda oss Kristus, han som gör förlåtelsen möjlig. Där han ger oss sin gränslösa förlåtelse som gåva för att vi med hans hjälp ska kunna ge den gåvan vidare till andra. För att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen. En livshållning, en livsväg med en tydlig riktning där målet är en vackrare värld och ytterst att få se hur hela skapelsen en dag ska få återfödas, återskapas, skapas. För snart 15 år sedan var jag med om en händelse som skakade om min tillvaro, som gav mig viktiga, dyrköpta insikter om förlåtelse och om vänskap. Upprinnelsen var att en av mina allra närmaste vänner hade gjort ett vägval som jag där och då inte kunde förstå. Eller, jag kunde väl i grunden inte ens acceptera det. Vi hade känt varandra i 10 år när det här hände och vi hade delat både glädje och sorg. Vi hade kommit varandra riktigt nära. Även när det gällde frågor som handlar om tro och om bön. Och ja, vi hade delat högt och lågt under lång tid. Nu berättade min vän att de planerade att göra abort. Min upplevelse var att vi hade ärliga samtal om detta. Samtidigt som jag var tydlig med att jag önskade och bad att de skulle hitta andra vägar. Men beslutet stod fast. Och när allting var gjort pratade vi på telefon. Ett samtal när min vän delade sin berättelse, sina känslor. Och det jag i efterhand inser att samtalet borde ha stannat där den kvällen. Men det gjorde det inte. Istället uttryckte jag vad jag tänkte och vad jag tidigare hade sagt. Att jag fortfarande inte kunde förstå att de hade valt den här vägen. Och nu kanske du sitter och tänker att det var ju oerhört okänsligt gjort. Det där var väl ingenting jag ens skulle lägga mig i eller ha någon synpunkt om. De fattade sitt beslut. Någon annan kanske tänker att det var bra att jag stod upp för kristna värderingar, även om det i det här fallet sved till. Till detta vill jag bara säga att den här berättelsen inte är något inlägg för eller emot abort. Det är inte det som den här berättelsen handlar om. Hur som helst, så var min känsla när vi la på luren att vi hade haft ett ärligt, öppet samtal återigen. Även om det vi hade pratat om den här gången hade varit både svårt och laddat. Jag var därför helt oförberedd på det mejl som kom några dagar senare. Där jag förstod att min vän hade upplevt vårt samtal på ett helt annat sätt. Och där besvikelsen och vreden förde upp sånt till ytan som ytterst äventyrade vår vänskap. Alltså, när jag läste det där mejlet. Den där känslan av att bli helt kall, helt tom. Ja, men som att rummet snurrade. Jag tror jag mumlade något till Sara i stil med att jag måste ringa. Vilket jag gjorde. Jag minns ingenting av det samtalet. Men från de mejl som skickades efter kan jag läsa att jag ändå tackade för samtalet i betydelsen att vi ändå hade samtalat med varandra. Så vi hade inte skrikit, vi hade inte skällt någon av oss. Min vän beskrev det som det jobbigaste samtal jag haft med dig rörande oss. Men det var absolut nödvändigt. Ett dygn senare, efter vårt samtal, så skrev jag dessutom en respons på det första mejlet där jag stycke för stycke gav min syn på det som min vän hade skrivit. Det blev ett långt mejl. Och några dagar senare så fick jag ett lika långt mejl tillbaka där min vän hade gjort samma sak, att han hade kommenterat mina kommentarer. Och så där hade vi kunnat fortsätta. Till saken hör att vi bodde på olika platser. Vi gjorde det då, vi gör det nu. Så det var därför som vi ringde och vi mejlade. Det här var ju på 00-talet, så det fanns ju inget FaceTime. Det var så vi kommunicerade helt enkelt. Mitt i detta så firade jag en gudstjänst i Johanneskyrkan. Och eftersom det här var 2009 så var det flera år innan jag ens hade förstått att jag skulle bli pastor här. Det var Lina-Li som jag senare skulle bli kollega med som predikade. Och jag minns egentligen inte vad hon sa, men jag vet att jag gick fram och tackade. För under hennes predikan så hade det blivit klart för mig vad jag skulle göra. Jag skulle inte fortsätta att skriva i den allt längre mejltråden. Visst, den hade nog haft sitt värde genom att vi fick skriva av oss och sätta ord på det som hänt och de frågor och de känslor som hade väckts. Men det fanns också en uppenbar risk att vi allt mer skulle trassla in oss i detaljer och nyanser och argument. Att vi helt enkelt skulle trassla in oss i matematik. Istället bestämde jag mig för att ta ett blankt papper och börja om. Skriva ett brev där budskapet i korthet var att jag älskar dig. Jag värdesätter vår vänskap högt och jag vill be om förlåtelse för det jag inser är det främsta upphovet till vår konflikt här och nu. Att jag kastade mina åsikter i ansiktet på dig utan att dessa hade efterfrågats i ett skede när du varken var mottaglig eller hjälpt av detta. Detta ångrade jag. Jag älskar dig. Jag värdesätter dig. Förlåt. Och det fanns verkligen något befriande i att kliva av den allt längre kedjan av argument. Fram och tillbaka. Däremot var det inte så att allting därmed föll på plats efter det. Men när det viktigaste var uttalat blev detaljerna inte lika akuta. Det var ett beslut, men också en längre process, för förlåtelse tar tid. 15 år senare är vi fortfarande nära vänner. Vänskapen ser inte ut som tidigare. Den här händelsen gav oss båda ärr som fortfarande finns kvar. Vi kommer nog aldrig att glömma helt. Men kärleken och viljan att förlåta gjorde det möjligt att förbli vänner. Och för det är jag djupt tacksam. Om vi ska ta och zooma ut nu lite grann. Och men delvis spegla den här berättelsen i de tre påståenden. Så ska vi börja med det första. Att förlåtelse handlar om att bejaka verkligheten. Sådan den är. För i någon mån handlar ju förlåtelse om att bortse från eller avskriva något som har gått fel. Liksom att erkänna och vara öppen med att så är fallet. Någonting har gått snett. Det kan som i mitt fall handla om att vi sårar någon. Men det kan också handla om att vi själva har blivit sårade. Att då bara säga att det var inte så farligt. Eller det gör inget, vi glömmer det nu. Innebär inte per automatik att vi har förlåtit. Nej, för att riktigt kunna förlåta behöver sanningen först komma fram i ljuset. Annars finns risken att vi bara förtränger det som har hänt och förlåtelsen kommer aldrig att få verkligt fäste. Vi behöver alltså både tid att minnas och att känna vad det är vi förlåter innan vi kan närma oss förlåtelsen. Och det är klart att det är skillnad på vad det är vi har varit med om. Om det handlar om att jag har blivit trampad på tån eller om jag på allvar har blivit sårad på djupet. Och det betyder samtidigt att tiden för förlåtelse och tiden för att minnas och känna och så vidare behöver av naturliga skäl variera. Men behovet av förlåtelse är i grund och botten detsamma. För när veckor blir till månader och månader ibland blir till år, så finns ju risken att jag annars stelnar i bitterhet och det kommer ofelbart att begränsa både min och andras frihet. Som psalmisten skriver i den 32:a psalmen, en psalm är evig relevans skulle jag säga. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Alltså, förlåtelse handlar om att bejaka verkligheten. Att tala sant om hur det är. Och om man speglar det i berättelsen om mig och min vän, så var det när jag insåg min skuld som jag också förstod att jag själv behövde be om förlåtelse. Jag hade varit skyldig till mer ont än jag själv hade förstått. Och om vi ser till gudstjänstens mönster, det som återkommer vecka efter vecka, så är det anledningen till att förlåtelsen alltid börjar med att vi bejakar verkligheten så som den är genom att bekänna vår synd. Syndabekännelsen handlar alltså om att bejaka verkligheten, att tala sant om verkligheten. hur tillvaron ser ut. Så, förlåtelse handlar om att bejaka verkligheten. Det var det första. Det andra påståendet, det var att förlåtelse handlar mer om vilja än om känsla. För om förlåtelse skulle hänga på att vi först känner på ett visst sätt, att vi har rätt sinnesstämning, ja då är risken stor att vi aldrig kommer att förlåta. Där den avgörande frågan är vilka vi vill vara, vilka vi vill bli. Om jag vill vara en person som förlåter andra så som Gud har förlåtit mig. Och det är klart, det är lättare att säga än att göra. Vi kan göra det till en fin teori, men det var ju inte det vi skulle göra. Jesus bjuder in oss på en väg att gå. Och i hans fall så var det ju knappast de varma känslorna som gjorde att han, när han hängde på korset, ändå utbrast: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och här kan vi ju också ställa oss frågan om det är vår ovilja eller om det är vår oförmåga att förlåta som utmanar oss eller hindrar oss. För om det är vår oförmåga att förlåta, ja, men då har vi en medvandrare i Jesus Kristus som vill gå med oss på förlåtelsens väg. Han som själv har gått förlåtelsens väg, ja, han som är förlåtelsens väg. Om det istället är oviljan att förlåta, är sannolikheten stor att vi först behöver ta emot och bottna i Guds gränslösa förlåtelse. Och i någon mening så tror jag att det gäller oss alla. Vi har alltid behov av att i ännu högre utsträckning bottna i Guds gränslösa förlåtelse. En som har tänkt och skrivit mycket om förlåtelse är Miroslav Volf. Han menar att vår oförlåtelse orsakar inte Guds oförlåtelse. Men vår ovilja att förlåta gör det uppenbart att vi inte har tagit emot Guds förlåtelse. Jag läser igen. Vår ovilja att förlåta gör det uppenbart att vi inte har tagit emot Guds förlåtelse. Bara den som själv har blivit förlåten kan förlåta andra. Så när vi inbjuds att bekänna vår synd och ta emot förlåtelsens ord, så är det en befrielsehandling som vi söndag efter söndag inbjuds till. Där det primärt inte är känslorna som är förutsättningen, utan viljan att leva i denna förlåtelse. För förlåtelse handlar mer om vilja än om känsla. Och det var också det andra påståendet. Det tredje påståendet är att förlåtelse är både beslut och process. Jag väljer att förlåta och att fortsätta att förlåta. Det handlar därför mer om livshållning och den jag vill vara. Och mindre om att dra förlåtelsekortet då och då. För både om jag är den som har blivit sårad eller är den som har sårat, kommer såren behöva tid att läkas. Då behövs både beslut och tålmodig process. När det gäller mig och min vän så pratades vi vid på telefon sent i fredags eftermiddag. Han vet om att jag delar den här berättelsen. Han har gett mig sin tillåtelse. Och även om vi har pratat om den här händelsen i efterhand så vill jag ändå fråga så här 15 år senare om han kan säga att han har förlåtit mig. Och han sa att ja, men det kan jag faktiskt göra. Och då blev min följdfråga: i vilket skede som han skulle säga att han faktiskt hade landat i detta? Och Ja, men det var tydligt, det fanns inget exakt svar så. Och jag tänker att vårt samtal i sig, det vi hade i fredags, gjorde det tydligt att också det samtalet var del av den här processen där förlåtelsen fick ytterligare djup och nyanser. Och jag kan konstatera att men när vi pratar om det här så berörde det oss fortfarande. Om vi ser till gudstjänsten som vi firar söndag efter söndag, så innehåller ju den momentet att både be om förlåtelse och bönen om att leva i Guds förlåtelse. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Förlåtelse som beslut och process. Till sist, helt kort, för vi går in för landning nu, så vill jag ändå nämna någonting om när förlåtelsen provocerar oss. För i grunden är inte förlåtelsen rationell. Den kan med rätta upplevas orimlig, onaturlig, övermänsklig, i synnerhet när vi talar om gränslös förlåtelse. Och det ligger något i det. För i någon mening är förlåtelsen orimlig, onaturlig, övermänsklig. Liksom uppståndelsen, när det som var dött får nytt liv, är något orimligt, onaturligt, övermänskligt. Ändå är det just gränslös förlåtelse som Jesus talar om. För han säger inte, förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som ångrar sig och vädjar om vår förlåtelse. Det kan vara nog så svårt att förlåta den som ber om förlåtelse. Nej, istället säger han, förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Alltså han uppmanar oss att förlåta dem som fortfarande står i skuld till oss, oavsett om de själva ber om förlåtelse eller inte, att avskriva deras skuld. Och Jesus stannar inte där, för när bönen är slut fortsätter han med sitt understrykande. Ty, om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Och det låter ju nästan som att Jesus villkorar vår förlåtelse. Hur rimmar det i sådana fall med gränslös förlåtelse? Men den avgörande nyckeln, frihetens nyckel om du så vill, är vems förlåtelse det är vi talar om. Att allting hänger samman med Guds gränslösa förlåtelse. Det Jesus redan har gjort. Det är därför vi ber om hjälp att leva i din förlåtelse. För i slutänden är vägen till Gud, som Emma Audas uttryckte det, att vi steg för steg bottnar i vår egen förlåtelse. Att Gud har förlåtit oss allt. För att vi i vår tur ska kunna förlåta varandra. För att hans vilja ska ske på jorden, så som i himlen. Han som både har konfronterat och besegrat mörkret. Så förlåtelsen vi ger är ytterst Guds förlåtelse. Vi förlåter för att han har förlåtit oss först. Liksom vi älskar för att han har älskat oss först. Så när vi sträcker ut våra armar för att förlåta, när vi sträcker ut våra skälvande händer, så gör vi det med Guds varma deltagande. Vi lever så att säga i hans förlåtelse, där hans armar helt omsluter våra armar, där vi är i Kristus och lever i hans förlåtelse. Ytterst handlar det om att lägga sitt liv i någon annans händer. Den som lever i hans förlåtelse kommer med stor säkerhet ha lättare att uttrycka kärlek och ta emot kärlek. Och den som blir kvar i hans kärlek, han som älskat oss först, kommer också att leva i hans förlåtelse. Omslutas av hans förlåtelse. Där hans förlåtelse hänger samman med vår förlåtelse. Där hans vilja får ske på jorden. Genom oss. Så som i himlen. Det betyder inte att det är lätt som en plätt. Det är lätt att stå här och säga. Det är en helt annan sak att leva det. Det är både beslut och process. Vi är inte Jesus. Tack och lov. Men vi inbjuds att vara i Kristus tillsammans med andra som är i Kristus. Miroslav Volf återigen. Han säger, vill du bli en person som förlåter? Sök gemenskap med förlåtna förlåtare. Jag må Johanneskyrkan vara en sådan plats, en gemenskap av förlåtna förlåtare som hjälper, uppmuntrar och inspirerar varandra och andra att leva i Guds gränslösa förlåtelse, där Guds vilja får ske på jorden så som i himlen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.